Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En del stannar innanför dörrarna och ber att bara få stå där och njuta. Veckans gäst har en helt unik verkstad i Värtahamnen i Stockholm som egentligen skulle vara riven för länge sedan om inte hon och hennes son stridit för att den inte skulle rivas. Hon är keramiker, konstnär, formgivare, författare, professor och dessutom farmaceut med ett stort intresse för måltiden. Hennes service köptes in av Le Louvre i Paris. Hotellet Hem serverar sina måltider på hennes tallrikar. Och beställningslistan på kunder över hela världen är väldigt lång. Jag har sett den själv. Vi spelar in samma vecka som hon fyller 85 år. Och vi pratar om det där med ålderns betydelse. Och om att hitta en balans mellan kaos och kosmos, som hon kallar det. Vill du se filmer och bilder från veckans avsnitt så finns de på Instagram @inrednings_podden. Och det här är del 1 av 2 och det andra sänds på fredag. Välkommen till Inredningspodden, äntligen Birgitta Watz.
Tack så mycket Johanna Hulander.
Jag var ju smög här redan, konstaterar jag, för 11 år sedan i din studio.
Ja, det är ju fantastiskt att det var så länge sedan att du var här, men jag har ju varit här i 30 år.
Ja, det är så lång tid.
Så att ateljén skapade jag först i det huset som du ser här. Då hyrde jag i andra hand. Utav smederna som var här då. Och sen så fick jag kontrakt med Stockholms hamn. Och så småningom flyttade smederna. Och då, ja, det där huset fick jag också före det. Och där finns ju nu Joel som är min son. Och som är fotograf och kockutbildad. Och han kom hit ganska snart efter att jag hade kommit hit. 5 år efter eller något sånt. Och sen har vi kämpat på här ihop. Och nu på senare tid så har även hans hustru Pia börjat jobba hos oss.
För det är ju ett hundraårigt båtvarv från början, eller?
Nej, det var en kranverkstad och ingen vet egentligen. Det finns inget exakt datum på när det byggdes, men det var i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så det är väl så där 125 år eller något.
Och ni har ju verkligen kämpat och kämpat för den här...
Och det var kranverkstad. Alltså det var hamnens kranverkstad. Så att man byggde husen för att reparera kranarna.
Om man tittar runt sig nu, vi ska lägga ut en film också på Instagram så att ni får se hur det ser ut i verkligheten. Men den här kringbyggda gården ligger ju som en unik juvel mitt bland dessa kanske inte lika vackra hus som är byggda från kanske 60-tal på en sida och sen ner till 90-tal.
Ja, och nu så ska ju det byggas många sådana höghus här runt omkring. Men det är klart, det är som du säger, det är ju en kontrast och skapar, tycker jag, en behaglig komplexitet i det här området. Mm. Som kommer att bebyggas med höghus och ganska rätlinja. Och då kommer det här naturligtvis att kunna vara en oas. Och det märks ju. Folk som kommer hit som bara vill stå här och andas.
För du sa det innan att det, de som kommer hit, de kan liksom bara bli stående på tröskeln in till ert hus och bara tänka att, och säga att wow, kan jag bara få stå här och njuta?
Ja, det stämmer. Alltså i ateljén som vi nyss var inne i, det händer att människor bara öppnar ytterdörren och så frågar om de får stå och andas en stund. Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt, för atmosfär är ju väldigt viktigt för vårt välbefinnande. Att atmosfären är skapad så att vi trivs som människor.
Och din studio är ju inte vilken, eller verkstad, den är ju...
Ja, det är ju mer en ateljé. Studio är för mig fotostudio. Ateljé blir ju, och verkstad blir ju mer, det har mer med konst och hantverk att göra, tycker jag.
För det är ju, man kommer ju rakt in i, vad ska man säga, det är ju, man ser alla dina alster på en gång när man öppnar dörrarna.
Ja, i princip så gör man ju det. Och det är ju intressant, för det är ju en kranverkstad från början. Så att det är ju en verkstadsmiljö. Och det är ju det som är det fina, att man kan behålla en verkstadsmiljö sen. Att själva hantverket är något annat än att reparera hamnens kranar. Det kan ju bero på att kranarna har blivit större och man reparerar kanske inte på samma sätt. Men nu håller vi ju ändå på med hantverk.
Mm.
Och konst och foto.
Mm, det är verkligen en unik plats här i Frihamnen i Stockholm. Men
du, det är Värtahamnen.
Ja, förlåt, Värtahamnen är det. Frihamnen är bredvid.
Är vi i Frihamnen, ligger längre söderut.
Precis, Värtan är
även
vi.
Även om Google tror att det här är Frihamnen.
Just det. Du har ju arbetat som konstnär och keramiker sedan 60-talet. Men du började som farmaceut.
Ja, det stämmer.
Hur kom det sig?
Ja, hörru du, det var när jag hade tagit studenten, så var det ju liksom krav på att man skulle söka till universitet eller högskola. Och ja, jag ville helst bli bonde, men det fick man ju inte bli. Nej, så att det, även om jag hade lantbrukspraktik och så vidare. Och så att det var ju bara, jag sökte då till farmis för att det var ganska svårt att komma in. Och jag tänkte, jag kommer inte in. Men jag kom in och då tänkte jag, ja, det var väl bra, då får jag satsa på det här. Och på den tiden, då fick man ju lära sig apotekshantverket. Och det har jag haft sån nytta av, så det är inte klokt. Det är ju inte alls på samma sätt att vara farmaceut idag. Då blandade vi ju alla tänkbara soppor för hostor och annat. Och trillade piller och gjorde salvor och häst och hund och katt och ko, mediciner, alltså allt. Så att det var inte bortkastad tid.
Har du haft nytta av det sen också som keramiker när du ska blanda olika glasyrer?
Ja. Ja. Otroligt. Man fick ju lära sig väga. Man fick lära sig att vi hade ju kemi framför allt. Och sen hade vi ju farmakologi, farmakognosi. Man fick lära sig allt om örter och örtmediciner och hur man odlade och hur man, ja, allt som är på modet idag igen. Men sen, det gäller att leva tillräckligt länge, vet du.
Ja.
Så har man alltid nytta av någonting.
Men sen, du började jobba till och med som farmaceut. Men så kände du att, nej, det här är inte.
Nej,
det.
Men alltså jag har ju alltid, jag tror att jag är uppfostrad i att man ska tänka på helheten. Alltså i miljöer, vid måltider och överhuvudtaget. Och då behöver man ju kunna massor av olika saker. Och sen så man blir ju rätt nyfiken också på samma gång. Så att det var allt ifrån liv till död. Min pappa var ju både lärare och organist. Och själv fick jag ju börja ta pianolektioner vid 4 års ålder. Och sjunga i kyrkan naturligtvis, eftersom pappa spelade i kyrkan. Och det var ju på dop och bröllop och begravningar och allt. Och det tycker jag är fantastiskt egentligen, att få vara med om det när man växer upp. Därför att då får man ju också en större respekt för livet. Och så är man framförallt inte så rädd för döden. Eftersom man redan har varit på så många begravningar så att de är oräkneliga. Ja, nej men jag tror att man behöver ha en omfattande barnuppfostran. Eller vad jag ska kalla det för.
Mm.
Ett barnliv skulle jag hellre vilja kalla det för.
Mm.
Som innehåller allt ifrån födelse till död och vad som nu kommer emellan där.
Så när du bestämde dig för att satsa på keramik istället för farmaceut, så var det inte så konstigt för dig? Eller det var ingen som ryckte, som höjde på ögonbrynen och sa, oj, ska du byta inriktning?
Nej, det var ju ingen. Det angick väl ingen. Jag, dessutom så jag fattar ju inte beslut på det sätt som du beskriver det. Utan jag lever ju för dagen och är nyfiken. Och då så var det så att jag har ju jobbat på massor av olika apotek och vikarierat överallt. Så jag har ju dessutom fått se Sverige. Men så jobbade jag i Göteborg och vi hade då arbetstider från tidig morgon till väldigt sent på kvällen. Och 3 timmars paus. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med 3 timmar? Nej, men jag började läsa konsthistoria på universitetet. Så började det.
Mm-hmm.
Så då gick jag på Göteborgs universitet på konsthistoria och sociologi tror jag jag läste också. Och så höll jag på och tecknade hela tiden. Och så tänkte jag, ja, men jag kanske kan söka in på det som då hette Slöjdis. Slöjdförening i skola. Idag heter det HDK vid Göteborgs universitet. Men det är samma sak, även om utbildningen säkert har förändrats. Och på den tiden så hade man först ett allmänt år. Och när man fick undervisning i allt man kan tänka sig behöva för att utveckla en konstnärlig och hantverksmässig yrke. Så att då sökte jag väl in på keramik och glas efter det. Och även om jag jobbar ju i alla material.
Mm.
Men eftersom jag då har jobbat mycket med måltiden, så ligger ju nära till hands att jag håller på med bordets föremål.
Men hur kom keramiken in i... Hade du liksom fått upp det intresset tidigare just för keramik? Var det någonting som du hade med dig hemifrån eller så, eftersom du...
Ja, absolut. Men nu kan man beskriva den där utbildningen på Slöjdis. Det handlade inte bara om keramik. Vi hade ju 3 lärare i måleri. Vi hade 4 lärare i teckning. Vi hade formlärare enligt Bauhaus-metoden. Vi hade naturligtvis silikatkemi. Vi hade så mycket undervisning i allt möjligt så det var sanslöst. Och det handlade också mycket om helheten. Och du frågar om det kommer från barndomen. Ja, det gör det naturligtvis. Jag hade ju en mormor som samlade på porslin. Och hon hade massor av olika serviser. Hon kunde berätta om varenda servis. Och hade skåp fulla med tallrikar från de stora porslinsfabrikerna i Europa och sådär. Så det är klart att visst fick jag ett intresse för det. Och sen hade mamma en poesiklubb tillsammans med Inga Hallenborg Nordström. Och hennes man var ju chef på Steninge. Han var disponent på Steninge lervarufabrik. Och hon hade en egen verkstad hemma. Så där fick jag hålla på och pula. Och hon lärde mig väldigt mycket, måste jag säga. Och sen, inte nog med det. Ute i Roslagens famn där vi hade sommarnöje. Där var det ju ler i botten och den kunde man ju använda leran. Så jag tror att mina första skulpturer, det var det att jag gjorde bikini i baddräkter på mig själv av lera.
Läckert.
Ja, det var läckert. Det torkade fort i solen och sen så såg man väldigt stoffsig ut. Och du vet, det var blålera. Så att man var lite lätt blåfärgad.
Ja.
Så.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag lyssnade på en podd som var som ett hyllningsavsnitt till dig för 2 år sedan i podden Billgren Wood. Och då sa Sofia Wood att hon har sin egen estetik och arbetar för att fördjupa eller förhöja den. Men hon hoppar inte så mycket från en stil till en annan. Är det något som du kan känna igen dig i själv?
Ja, men absolut. Alltså, det stämmer alltså. Jag tycker nog att man skapar sitt formspråk ganska tidigt i livet. Och formspråket har jag nog behållit. Sen har jag ju experimenterat med olika leror, med olika glasyrer. Jag menar den här leran som jag tog på Roslags sjöbotten och gjorde bikinibodäck. Den brukar jag göra lerglasyr av nu för tiden.
Mm-hmm.
Så det är klart att det blir en kontinuitet och fördjupning, kan man säga. Samtidigt så måste man ju kanske förnya sig på något sätt. Men det roliga är ju det att håller man på tillräckligt länge så är man... Det är upp och ner det där med populariteten. Så att mycket av mina tidiga former som jag gjorde redan i min första verkstad i Gamla stan... Nej, men de har jag behållit, formspråket. Sen har jag utvecklat glasyrerna. Och då blir ganska roligt faktiskt. För då finns det någon sorts komplexitet och kontinuitet hela tiden. Istället för att hoppa från det ena till det andra. Och det spelar ingen roll om jag håller på med glas eller med textil eller med stål. Som de här trädgårdsmöblerna som du kan se här utanför. Eller trä. Jag menar, jag kan jobba med vilket material som helst. Men formspråket, det är ju ändå personligt. Och det kan du se på de här teckningarna som jag visat dig från neolitisk tid. Så varje människa även på den tiden hade sitt eget formspråk. Och sen har ju det inte förändrats speciellt mycket genom tiderna. Krukor, jag menar, i hela tiden variationer av ursprungskrukan, tycker jag.
Du kallar ju det här vi har framför oss nu, vi fick te precis här i de här...
Urmugg.
Ja, du har urtallriken.
Jo, just det. Och det är lite roligt därför att jag jobbade ju i en del år på Rörstrand. Och först fick jag faktiskt jobba på laboratoriet och göra glasyrer tillsammans med... Frau Schlund som var tysk keramisk ingenjör och som var otroligt kunnig. Och hon, som de flesta keramiker, levde hon i många år, så hon blev över 100 år. Men, och sen blev jag ditbjuden när, det var på 80-talet tror jag. När de ville införa en ny teknik för att göra tallrikar. Och då skulle de pressa tallrikar utav porslinsgranulat, alltså små korn som är torra, så att man arbetade inte med blöt lera utan man hade torr lera, och under massor av tons tryck så pressade man ihop där. Och det är klart, bara verktyget till det där kostade ju hur mycket som helst. Men då blev jag inbjuden att göra de här första tallrikarna till det. För att av någon anledning så hade de fått reda på att jag höll på att experimentera med tallrikar. Och då gjorde jag en serie som heter Quattro. Och du ser den på omslaget till den här Svensk keramik under 1900-talet.
Ja.
Och ja, den blev ju... ganska uppmärksammad eftersom den hamnade på Louvrens nya restaurang där nere, Grand Louvre.
Det var ju en bland flera hundra serviser, var det inte det?
Alltså jag vet inte hur det där gick till, men i alla fall så hamnade den där.
Det hamnade där?
Ja. Men det var säkert någon sorts tävlan, men... Det var inte jag som anmälde, det var någon av marknadsfolket tror jag. Så det var ju smickrande i och för sig. Men då tänkte jag så här, nej, men nu har jag ju gått ifrån ursprunget på badstrandens lera till det absolut perfekta. Då kan jag börja göra urtallrikar. Så då, ja, men då, om du har gått hela vägen och du har lärt dig alla typer av hantverk Och du har modellerat och gjort, ja, allt har du prövat på. Och du har till och med gjort Gustav III tallrikar från 1972 och i massor. Och de är fortfarande i ropet. Då tänkte jag så här, nej, men nu låtsas jag i att jag är urtidsmänniska och börjar om från början igen.
Urmodern helt enkelt.
Urmodern, ja. Ja, nej, men och då satt jag mig en hel sommar nere på ett museum i Frankrike och tecknade krukor och andra föremål från neolitisk tid. Och det var ju inspiration, de hade ju inte tallrikar. Men det är ju en annan sak. Men däremot, så de hade en massa roliga föremål som vi senare har tagit efter. Jag måste säga, här det fanns någon...
Du har ett helt block framför dig nu med teckningar.
Ja, just det här.
Så du satt på det här museet och tecknade då?
Ja, och det var väldigt... Och det, jag satt på flera museer, men framförallt det här då. De hade så fina samlingar av neolitiska föremål. Därför att där nere har de den leran, så att det fanns en bakgrund där. Men du ser, de gjorde till och med slevar i...
Ja, just det.
I lera, ser du det?
Ja.
Och skedar, och här har du... Det här förstår jag är roligt. För att göra ost så hade man gjort såna här, som du ser... Så det ser ut som ett upp- och nedvänt Melitta-filter.
Ja.
Ja. Så där kunde man göra ost. Alltså då, så får du ju en färsk ost. Färsk ost heter det.
Just det.
Ja, och det kunde man alltså göra här också. Och det här var ju några år sedan, om man säger så. Det var väl en 5000 år sedan.
Helt otroligt.
Så att jag tror att vi människor är väldigt uppfinningsrika. Mm. Och även i urtiden.
När du tittar tillbaks på det du har gjort hittills, vilka guldkorn är det du ser som du tycker det känns som att de här erfarenheterna och de här har betytt extra mycket? Finns det några sådana du känner att det här, som att till exempel det här med Quattro, att den finns på Louvren? Det måste ju ha varit en sån här wow.
Jo, men egentligen är ju inte det så viktigt, tycker jag. Utan det är ju helheten, det här med att man varje dag är nyfiken. Att man varje dag tycker att man får lära sig någonting nytt. Och jag kan inte, det är ungefär som om någon skulle fråga mig vilken favoritfärg jag har. Det är ju, kan jag inte svara på, för det är ju väldigt olika. Från dag till dag.
Mm.
Och det har ju med atmosfären att göra, det har med solljuset, med högtryck och lågtryck, precis samma sak som det är med glasyrerna. När jag bränner mina de här glasyrerna, då blir det på ett sätt när det är högtryck ute, på ett helt annat sätt när det är lågtryck. Man jobbar med naturen och inte mot den.
Så egentligen när du säger med saker du gör, att det viktigaste är här och nu, det du gör varje dag.
Jag vet inte hur jag ska beskriva det på något annat sätt egentligen, men det är ju oerhört viktigt att livet är ett flöde, tycker jag. Att vi, bara att öppna ögonen varje morgon och tycka att oj, nej, men det är en ny dag, härligt, nu kan jag lära mig nya saker. Även om man har sina krämpor, för det har ju varenda människa.
Mm.
Och det behöver ju inte knäcka en, i bästa fall. Det är klart att det kan göra det också, men man får ju försöka... jobba för att det inte gör det. Och det här jobbet, alltså att jobba med keramik som jag gör just nu, när jag har så tungt jobb, lera eller glasyrer varenda dag och många, många arbetstimmar. Det kan man ju tycka att det är tär på kroppen, men samtidigt så är det ju en fruktansvärd inspiration. Tänk att man kan göra så många människor så glada bara genom att hålla på och jobba med lera. Det är ju helt... Eller hur?
Ja.
Är inte det guld värt?
Ja, visst. Du berättade för mig innan om en kund som hade väntat i... Som ville ha en specifik färg.
Ja,
och som väntade och väntade.
Ja, det var en man i USA... Och han skulle ha oxblodsglaserade djupa Gustav III tallrikar, 24 stycken. Och de skulle vara lika röda som på ett hem, restaurangen som finns här borta, som ligger i Lärkstan.
Och som har din...
Och som har mina tallrikar.
Ja.
Ja. Och jag, att bränna oxblodsglasyr, det är trixigt. Att få den röd på det sättet utan att använda kadmium eller något annat giftigt, det är inte helt lätt. Och det får man liksom klura ut. Och det hade jag ju gjort naturligtvis innan, men det kan ändå komma... Det hela går ju ut på att man reducerar kopparoxid som, du vet... Om du lägger ett koppartak så är det rött från början. Och sen när det oxiderar, då blir det grönt. Jag gör tvärtom. Jag börjar med grön kopparoxid och så ska jag reducera istället för oxidera.
Mm-hmm.
Så att den blir röd. Och det är inte så himla enkelt. Men i alla fall så gjorde jag ett antal tallrikar och det var lite grönstick i dem där. Medan kunden ville inte ha så mycket, i alla fall grön stick. Och många andra tyckte det var jättesnyggt. Det var lite rött, eller mycket rött och lite grönt och så. Jag skickade bilder på det och han sa nej, men det där var kanske inte precis riktigt som jag hade tänkt mig. Så då började jag om och så. Det fanns alltid någon annan som ville ha dem där, så att det var lugnt. Och sen efter ett par år så då lyckades jag i alla fall få fram 24 stycken sådana. Och skickade dem till USA. Och de kom fram på Valentine's Day, skrev han. Och han blev så lycklig så han bjöd hela omgivningen på festmåltid. Soppa antagligen då. Eller någonting. I dessa tallrikar. På St. Valentine's Day.
Ja.
Så vi har fortfarande kontakt.
Och din beställningsbok fick jag se. Den var ju inte att leka med.
Nej. Den är inte att leka med. Pia håller ordning på den och hon fyller på där hela tiden. Och det är ju jätteroligt, naturligtvis. Men om man nu ska ha hantverk, ja då får man vänta. Och det är ju intressanta är att alla väntar. Men det är klart att man ser ju skillnad på något som är handgjort och på något som är då frampressat som quattro-tallrikarna. Och det var kanske det jag ville lära mig. Liksom. Hur är vägen från ursprunget lera i backen och vi har inga maskiner till det ultimata tekniska. När man kan pressa tallrikar utav torkat porslinsgranulat. Det är ganska intressant. Och att se... Att om man ställer två sådana tallrikshögar bredvid varandra, då ser man ju det. Det är ju fullständigt rätlinjigt och exakt det som är i det frampressade porslinsgranulatet. Medan mina tallrikar, de svajar ju lite hit och dit. För jag jobbar ju dessutom med naturlera och den lever ju sitt eget liv. Även om jag försöker göra så gott jag kan. Men det är ju också det som är spännande.
Mm.
Det är det som ger ett nyanserat måltidsbord. Annars så blir det ganska ointressant.
För dig som är ny lyssnare så finns det snart 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig, Johanna Hulander, tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård som vi kommer att fokusera mera på under våren. Och du får gärna höra av dig och önska olika ämnen som du skulle vilja lyssna på. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter @inrednings_podden. En nyhet för 2022 det är att Inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info om det kommer, men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info@inredningspodden.com så kommer vi att skicka mera info när datum är bestämt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.